Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till det andra avsnittet av vår podcast Mord och trauma. Det är jag som heter Amanda.
Och jag som heter Linnea.
Och hur känner du efter förra avsnittet, Linnea?
Det kändes väldigt bra tyckte jag. Alltså, det var väldigt intressant. Det var ett väldigt intressant fall. Och eftersom att jag har velat starta sån här podd länge så var det ju extra kul att man kom igång med det. Och sen tycker jag att klippning är väldigt roligt också. Så att
ja.
Det har ju bara varit, processen har ju bara varit rolig. Och sen att man har ju sett att man ligger på topplistan för true crime poddar är ganska, tycker jag är ganska stort också. Och det gör ju att, alltså, det verkar ju som att att några uppskattar det i alla fall.
Eller att ja, det var nog några som har lyssnat i alla fall.
Eftersom att man klättrar 7 placeringar på ett dygn också idag.
Så ja, precis. Det är, det är jätteroligt. Och jag, alltså, som helt nybörjare i poddvärlden så känner man ju så lite som Bambi på hal is. Men det blir ju bara bättre och bättre förhoppningsvis med tiden. Och ju mer bekväm man blir med att hålla på med poddar så kommer det nog bli superbra, tror jag. Och det är ju superkul att det verkar vara några stycken som vill lyssna på oss i alla fall. Nej, men gällande fallet som vi tog upp i förra avsnittet också så tyckte jag att det var väldigt intressant. Dels, alltså, eller för det första är det ju ett väldigt hemskt fall i och med att det var ju väldigt oskyldigt offer som fick sätta livet till. Men jag tyckte också att det var intressant att ta reda på fakta om det, för att jag hade inte hört talas om det tidigare. Och hade du inte, ja men, tipsat om att vi kunde prata om det, just för att du hade en liten koppling till offret och så hade jag inte, ja men, ens vetat om att det hade hänt. Så att jag tyckte att det var ett väldigt intressant fall att få, ja men, ta reda på fakta om, i och med att jag inte visste någonting sedan innan om det.
Och hon har ju också hört av sig och sagt att det var väldigt, eller sambon då till Carl. Men har ju också sagt, hört av sig och sagt till mig att det var en väldigt fint avsnitt. Och att hon tyckte det var väldigt fint gjort.
Ja, och det var ju väldigt fint av henne att säga det. Att hon ändå, med tanke på traumat hon måste ha genomlidit när det hände, så är det ju ändå superfint att hon hör av sig och säger att hon tycker att avsnittet var bra. Vi gick igenom ett mordfall förra avsnittet, så det här avsnittet är det dags för en traumatisk händelse som då är min egen, som vi berättade i förra avsnittet också. Och det jag kommer att berätta idag handlar om när jag höll på att bli kidnappad som väldigt liten av vad jag misstänker var en pedofil. Och om det är några av er lyssnare som är väldigt känslig mot det här ämnet så tycker jag att man kan stänga av Nu händer inga, jag kommer inte gå in på några sådana typer av detaljer, men jag tänker ändå att om man är känslig överlag så vill jag ändå slänga ut en liten varning.
Så folk får välja själva om de vill fortsätta lyssna.
Precis. Exakt. Och om det är någon av er lyssnare som lyssnar på podden Vad blir det för mord? Och som kollade på deras första livepodd de hade på YouTube, så kommer ni kanske känna igen delar av den här historien. För att den blev, jag skickade in en lite kortare version av det här till dem, och de tog upp det i deras live. Så då kommer ni kanske känna igen vissa delar, men jag har då utvecklat den lite till den här berättelsen då. Jag har skrivit det här som en berättelse för att jag tyckte att det var lättare för min del att läsa upp det så. Sen om man själv känner att man vill, om man vill vara med i podden och dela med sig av sin egen, så kommer det ju inte behöva vara en berättelse man skickar in, utan då kan vi ju då ha en diskussion kring ämnet eller händelsen överlag. Så jag tänkte bara, så att om det är så att någon som sitter och vill skriva och känner att man måste skriva en berättelse, så är det inte alls så, utan man kan bara skicka in en, alltså berättelsen som den är, så kan vi prata om det i podden tillsammans. Så jag tänker att vi kanske bara börjar då. Så får vi ta del av vad som hände mig, helt enkelt.
Det ska bli intressant att lyssna på din historia.
Mina föräldrar separerade när jag var 4 år och min lilla syster var 1. Pappa flyttade till en lägenhet på Söder i Stockholm och mamma bodde kvar i den lägenheten de hade bott i tillsammans. Av olika skäl hade pappa oss varannan helg, så vi bodde med hos mamma under vår uppväxt. I området som mamma bodde fanns det många barn och vi var alla ofta ute och lekte till sent på kvällarna. Vi lekte burken, tjuv och polis eller gick på upptäcktsfärder i skogen precis intill bostadsområdet. Det var ett väldigt tryggt och lugnt område, i alla fall då. Lägenhetshusen var placerade som i en ring och i mitten fanns det en stor lekpark, vilket gjorde att våra föräldrar kunde hålla koll på oss även om vi var ute och lekte själva. När det var dags för middag öppnade föräldrarna fönstret och ropade in oss. Skolan låg bara med 5 minuters promenadavstånd från området och alla barnen gick ofta tillsammans själva till och från skolan. Varken föräldrar eller oss barn hade en tanke på att något skulle kunna hända oss i detta trygga och lugna område. En eftermiddag under försommaren i juni hade vi över lite grannar hemma hos oss. Mamma stod i köket och lagade mat och jag lekte inne på mitt rum tillsammans med en 2 år äldre kompis till mig som också bodde i området. Vi lekte med mina Barbie-dockor när mamma kom in i mitt rum och frågade om min kompis också ville äta middag med oss. Maten som hon lagat skulle räcka även till henne. Min kompis svarade med att hon gärna gjorde det, och eftersom detta var en tid innan mobiltelefonerna fanns bad min mamma oss att springa över gården och fråga hennes föräldrar om det var okej först. Vi tog på skorna och började gå från min port över till andra sidan gården där min kompis bodde. Om man kollade ut genom mammas köksfönster kunde man se min kompis port, vilket gjorde att mamma såg oss hela vägen. Mamma såg hur vi gick över lekparken i mitten av området, komma fram till dörren till porten och hur våra ryggar försvann när dörren stängdes efter oss. Vi var i trygga händer eftersom vi bara skulle ta hissen upp till våning 6 där min kompis bodde. Sedan skulle vi åka ner i hissen igen och gå över lekparken och vara hemma hos mamma på ett ögonblick. Det var i alla fall det som var planen. Jag och min kompis gick in i hissen och precis innan dörren stängdes sprang det in en främmande man i den. Detta var inget konstigt. Det var ju ett lägenhetshus och många delade på den enda hissen som fanns i trapphuset. Min kompis skulle precis trycka på knappen för den 6:e våningen, men innan hon hann sträcka upp sin hand tillräckligt långt för att nå knappen tryckte den främmande mannen snabbt på knappen till källarvåningen. Detta skulle då innebära att hissen först åkte ner till källaren innan den åkte vidare upp till våning 6. Jag och min kompis tyckte fortfarande inte att det här var konstigt. Vi reagerade heller inte på att mannen tydligt ville trycka på källarknappen först. Vi var båda rätt små Och i den åldern förstår man inte riktigt att alla vuxna människor inte är snälla. Hissen åkte ner mot källaren och när hissdörren öppnade sig föste mannen ut oss från hissen. Min kompis frågade vad han höll på med. Vi ska inte av här. Mannen ställde sig framför hissdörren så att han blockerade oss från att kunna gå in i den igen och sa: ta det lugnt tjejer, jag vill bara prata lite med er. Samtidigt som han kollade på oss så såg vi i bakgrunden hur hissen stängde sig och började åka upp mot våning 6 där vi egentligen skulle ha gått av. Mannen stod tyst och bara stirrade på oss och vi kunde höra hissen hela vägen upp till våningsplanet och sedan den klassiska dunsen när hissen stannade långt upp ovanför oss. Trapphuset var format som en cirkel med en trappa i mitten, så källarvåningen var inte helt stängd, vilket kommer ha en stor betydelse i den här historien lite senare. Mannen bröt nu tystnaden och började ställa oss frågor som: bor ni tjejer här i närheten? Hur gamla är ni? Hur länge har ni känt varandra? Vi svarade på frågorna och började känna att något var fel, men vi förstod bara inte vad. Mannen fortsatte sedan med att fråga oss om vi gillade kattungar. När vi svarade ja berättade han att han hade massor med kattungar hemma hos sig och att om vi följde med honom till hans bil kunde han ta med oss dit så vi kunde få gosa med dem. Vi kunde till och med få en varsin, gratis, om vi ville det. När mannen inte fick med oss trots lockandet med gratis kattungar tog han fram en pippipeng i fickan. Han höll upp den framför oss i sin handflata och frågade oss om vi visste vad det var för något. Det är en pippipeng, hade jag då sagt, väldigt entusiastiskt då jag älskade Pippi Långstrump som barn. Mannen berättade då att han hade en hel kappsäck full med pippipengar och att vi skulle kunna få så många pengar vi ville om vi bara följde med honom bort till bilen. Mannen tog sedan upp en kamera. Han började fota mig och min kompis. Först med kläder på, men sen började han försöka dra ner mina byxor och dra upp min kompis tröja. Vi rättade snabbt till kläderna, för nu började vi känna att det började bli lite konstigt. Efter detta drog han ner sina byxor och hans könsorgan var nu blottat framför våra ögon. Han frågade om vi någonsin hade sett något liknande förut. Ja, våra pappor och snoppar, hade vi svarat lite frågande. Men det var här som min kompis började förstå att något var fel på riktigt. Hon tog tag i min arm och bokstavligen slet mig upp för spiraltrappan som ledde upp mot entrévåningen. Vi slängde oss ut ur porten, sprang det fortaste vi kunde hem till min mamma igen. När vi kom innanför dörren märkte vi att grannarna som var hemma hos oss verkade oroliga och frågade vart vi hade varit. Vi har letat överallt efter er. Vi berättade vad som hade hänt och mamma ringde direkt till polisen. Och kort senare satt en polis i soffan med mig och min vän och ville veta vad som hade hänt. Allt jag kommer ihåg därifrån var att jag trodde att polisen skulle ta med oss och sätta oss i fängelset. Eftersom jag förstod att vi varit med om något konstigt och på något sätt så trodde jag att det var min och min kompis fel. Att det var vi som hade gjort något fel. Polisen försäkrade oss om att det inte var oss de var ute efter, utan de ville veta vad den främmande mannen hade sagt och gjort mot oss och att de skulle leta efter honom. För om de hittade honom så skulle de sätta honom i fängelset. Min mamma har i efterhand berättat att det enda vi berättade för polisen var att han visade sitt könsorgan för oss. Mamma hjälpte till att fylla i den informationen vi missade till polisen. Polisen letade efter mannen men han blev aldrig hittad. Vi bodde kvar i området och min mamma bor fortfarande kvar i samma lägenhet som då. Många år senare, när jag och mamma en kväll satt och pratade om händelsen, berättade hon att några månader efter det som hände mig och min kompis hade samma sak hänt med en grannflicka. Hon hade varit ensam på gården och en granne hade sett vad som hänt och sprungit ut för att stoppa mannen som hade kommit undan återigen. Sedan dess har mannen varit spårlöst försvunnen och polisen fick till slut lägga ner ärendet. Jag hade tur som hade min äldre kompis med mig. Utan henne vet jag inte vad som hade kunnat hända med mig. Jag var för liten för att förstå allvaret i situationen. Jag förstod inte vad som kunnat hända, utan det förstod jag först när jag blev lite äldre. Jag kan fortfarande få kalla kårar när jag hör eller läser om ett barn som blivit kidnappat. Det hade kunnat vara jag, och då vet jag inte ens om jag hade suttit och läst upp den här berättelsen just nu.
Det där var min historia då, och det jag var med om. Och det, ja, det är ju ändå skönt att det inte hände så som det skulle kunna ha hänt. Men jag, eller det som skulle kunna hända var ju att jag hade kunnat bli kidnappad. Men det hände ju inte, skönt nog. Sen hände det ju såklart mycket ändå. Men jag är ändå väldigt glad över att jag hade min kompis med mig där. För som jag sa i berättelsen så vet jag ju inte riktigt vad som hade hänt om jag hade varit ensam. Så att jag är väldigt tacksam över att jag hade min vän med mig som ändå förstod lite mer än vad jag gjorde om vad som skulle kunna varit på väg att hända.
Mm. Det var ju väldigt tur i oturen att ni var två, som du har sagt, eller som du sa. Det är väldigt, annars vet man inte, då hade det antagligen hänt något ännu värre.
Ja, men jag tänker större att jag chans hade för kanske det. Följt med honom till bilen då, eller så. Jag har ingen aning, jag var ju ganska liten också, så att jag har ju skrivit ihop det här ut efter vad jag kommer ihåg. Sen var ju jag liten, så det är klart att vissa grejer kanske inte riktigt liksom stämmer med det som jag tog upp nu. Men sen är ju de flesta delarna är ju ändå, ja, men så som det var. Sen så, ja, jag vet ju inte vad jag tänkte, alltså hur jag hade tänkt om jag hade varit ensam. Men jag kan ju bara tänka mig att jag förmodligen kanske hade kunnat följa med honom då, eller ja. Det är det som är läskigt med det här. Men vi har ju faktiskt en tredje gäst med i det här avsnittet också, och det är min mamma. Hej mamma.
Hej.
Vi tänkte ju att du skulle få vara med bara för att du var ju med den här dagen när det här hände. Och det vi tänker är att det vore intressant att bara få höra liksom din version, eller inte din version, men hur du upplevde allting. Jag tänkte bara fråga, för vi har ju pratat ganska mycket, nu i efterhand så har vi pratat ganska mycket om det. Men vi pratade, det tog ett tag innan vi faktiskt började prata, och jag tror ju inte att vi kanske har suttit och pratat så pass mycket om det på det sättet heller.
Nej.
Så det var därför jag tänkte att om du vill så hade det ju varit intressant att bara få höra lite vad, ja, men din del av allting liksom.
Och din syn på det. Ja, nej, men den där hemska dagen vi.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lagade lite mat här hemma. Vi hade kommit över några grannar, och vi var ju väldigt mycket barn och mycket barnfamiljer som bodde i samma område. Kändes jättetryggt. Väldigt mycket familjer. Så ville Amandas kompis vara med och käka. Så att jag sa att då måste du fråga din mamma om du får äta här så att hon vet vad det är. Så ni stack iväg. Sen kom ni inte tillbaka, och vi bara undrade vad tog de vägen. Och vi väntade och väntade. Vi gick ut på gården. Vi letade. Hittade ingenstans. Så efter ett bra tag så kom ni tillbaka, och jag fortsatte liksom att laga maten och undra vad han var. Men ni var så tysta och så konstiga. Så gick ni in och satt er i soffan och så kommer en pappa in och sa att det är någonting konstigt som har hänt. För då berättade du, Amanda, att det var någon som hade visat snoppen. Så jag avslutade hela min matlagning och gick in och frågade, vadå visa snoppen? Var det ett barn? Så jag ringde polisen. Polisen kom hit. Det var fullt med poliser. De hade spårhundar med sig. Poliserna kom in, tog av sig vapen och allting för att de ville inte skrämma er. Så att det var en tjej som gick in. Killarna stod i hallen och började ställa frågor till Amanda och hennes kompis.
Mm. Och, vad var din första tanke då när du fick, alltså när jag hade berättat om det? Vad tänkte du då?
Ja, men vad är det som har hänt? Mm. Vad är det som har hänt? Alltså, allting snurrade ju i huvudet. Man, som förälder får man ju alltid de värsta tankarna, förstås. Så vi stod lite på sidan om och den här polisen var helt fantastisk. Så att hon pratade ju lugnt och Amanda sa flera gånger, men gud, kommer jag hamna fängelse nu? Nej, sa hon, det är inte du som ska hamna fängelse, för det är de som har gjort det här. Så de frågade barnen väldigt mycket, fick leka fram väldigt mycket att ni inte skulle känna er skyldiga. Sen började de spåra hela området och liksom hittade ingenting. Fanns inga spår, fanns ingenting. Och då började mina tankar, är det någon granne? Man vet ju inte vad man har för grannar. Mm. Och ni hade ju lämnat ett signalement på den här mannen. Han var inte utländsk, men han var svensk och han var brun och han hade ett linne och ett par jeans. Kom du ihåg det?
Mm, ja, jag får lite minnesbilder tillbaka nu när du säger det. Mm.
Så att de hade ju ett signalement då och han var mörk, men han var svensk och han var brun. Han, det var ju sommar.
Alltså sol liksom, ja. Alltså som att han har solat.
Solkysst, ja. Precis. Ja. De hittade ingenting och polisen skulle försöka göra en utredning då.
Mm.
Jag mådde jättedåligt, för jag satt ju och undrade, jag tur var så hade jag ju fantastiska grannar, så att jag hade ju folk att prata med och sen fick jag ju hjälp då att kunna ringa till jouren.
Mm.
Polisen har ju en jour. Ja. Och hon sa det att förmodligen kommer Amanda inte berätta någonting, för det är barnens reaktion. Och jag kunde inte forcera fram någonting. Och det här var ju jättejobbigt. Jag sov ju ingenting den natten. Tankarna gick ju bara, vad är det som har hänt? Har han rört Amanda? Vad har han filmat? Nej, det var jätteläskigt.
Mm.
Och inte veta och inte kunna liksom forcera fram det. Så att jag gick ju bara vänta på att Amanda skulle säga någonting. Sen las den här utredningen ner då. Jag ringde till dem och sa, hur går det? Har ni hittat någonting? Men de hade ju inte hittat någonting. Och efter det här då så gick jag i princip och kollade in alla män i det här området. Kan det vara han? Mm. Alltså man blir ju så himla misstänksam. För jag misstänkte att är det någon som bor i det här området? Eftersom att alla spår var borta. Då var det ju inte lika mycket byggt som det är idag. Så att det fanns ju många snabba flyktvägar ut i skogen.
Ja, det var ju väldigt mycket skog runt omkring när vi bodde. Ja. Nu är det ju bostadshus överallt. Men när jag var liten, då var det ju väldigt, alltså det var ju skog överallt.
Ja.
Men det, jag tycker ändå att du, alltså när du var inne på att du inte tvingade fram någonting hos mig. Men jag tror att det var för att jag var ju så pass liten att jag tror inte ens att jag förstod då vad det var som hände, utan jag tyckte väl bara att det var någon konstig gubbe liksom som hade visat snoppen för mig liksom. Utan det har ju kommit mer i efterhand att jag har liksom blivit mer medveten om vad som hade kunnat hänt, och då har det ju börjat bli ett mer trauma för mig när jag tänker att vad hade hänt om jag hade följt med han till bilen? Hade jag suttit här idag då, eller vad hade hänt då? Så jag tycker ändå att du hanterade det väldigt bra i och med att, för annars hade jag, alltså om du hade börjat tjata på mig eller försöka pressa mig på att jag skulle prata om det och att jag såg på dig att oj, det här är nog något läskigt, då hade jag ju blivit mer rädd, tror jag.
Det var ju jobbigt också att inte, varje dag gick jag ju vänta på att du skulle säga någonting. Så jag försökte ju bara ja, men livet var ju liksom normalt. Och jag var ner och pratade med dagis och berättade vad som hade hänt. Sa det att de skulle ha extra koll ut mot skogen, att de fick inte leka där nere själv. För man blir ju väldigt skärrad som förälder.
Mm.
Och sen gick vi ut här på gården och berättade liksom vad som hade hänt. Och att alla föräldrar då, att barnen ska inte leka själv ute. Vi hade ju koll på er ändå, men då hade vi ju alltid en förälder som var ute på gården. Så att det blev ju liksom, vi bytte nästan av varann.
Och det var ju också att vi, då gick ni ju också från att det var en gård som var jättetrygg och vi lekte ute själva väldigt ofta till att något sånt här händer och så blir det rena tvärtom liksom.
Det hände en incident till där, för att allting lades ju ner då som sagt var, för att de hittade ju ingenting. Och sen blev jag ju faktiskt uppringd då att det hade hänt ett nytt fall då. Och då trodde de kanske att det var samma gärningsman. Nu vill inte jag gå in i detalj på vad som hände där, men...
Nej.
Men och då misstänkte de väl kanske att det var samma. Och då rycks ju allting upp igen, och det här var ju liksom precis... Det som hände dig var ju på sommaren, och det som hände då, det var till jul.
Mm.
Nej, men vi satt åt middag. Och det här var några år efteråt, och du hade blivit lite större. Och så säger du mitt i middagen, mamma, kom du ihåg när jag och min kompis blev nedtryckt i källaren? Och då stannade ju mitt hjärta och tänkte att, åh, gud, vad är det liksom, är det nu sanningen kommer fram? Var ju som en sten som trillade. Du förstår alla de här åren man har gått och funderat. Vad hände? Vad gjorde de? Eller vad gjorde han? Nej, det var fruktansvärt. Jag vill ingen förälder ska behöva gå igenom. För det, det har ju påverkat mig.
Ja, det förstår jag verkligen att du gjort.
Man måste ju blivit väldigt tankspridd också. Och så här, det enda man kan tänka på, vad händer mitt barn? Men hon vill inte säga någonting, jag vill inte vara för på henne heller.
Man försöker liksom hitta, ja, men, om du drömde mardrömmar eller om du var extra ledsen. Eller, man försökte ju liksom hitta allting, för att man vill ju att sina barn ska må bra och kunna hjälpa dem. Men...
Men du har fått något stöd från kommunen eller liknande i hur man hanterar sådana typer av händelser, eller har du själv tagit hjälp kring det här, eller har du känt att du har behövt det, eller hur?
Nej, men alltså jag fick ju hjälp av stödjouren då, så jag pratade med dem. Sen hade
via
jag ju...
polisen eller?
Ja, via polisen. Mm. Kommunen, ingenting. Jag tror att man måste ringa dit själv, tror jag. Jättebra stöd från grannar, vänner, och sen gick jag till psykolog själv då. Men jag blev ju väldigt förändrad som mamma. Blev ju väldigt överbeskyddande över mina barn.
Blev mer paranoid.
Ja, och vilket jag tror att ni har tyckt har varit jättejobbigt, för jag vill ha koll vad ni har varit, vem ni är hos. Och, ja, men jag tror att man blir lite överbeskyddande. Nej, men jag skulle aldrig klara av om det hände mina barn någonting. Så är det ju.
Nej, och jag är ju mamma själv, så nu vet jag ju också.
Ja.
Jag kommer ju ihåg att jag tyckte att det var jobbigt, att du var väldigt, men inte hönsig ska man väl inte säga, men du var väldigt noga med att vi skulle säga vart vi var, och om vi flyttade på så skulle vi höra av oss och säga det, vilket man då inte gjorde när man blev tonåring och tyckte att föräldrarna var jobbiga. Men nu när jag själv har barn så förstår jag ju också vad, och speciellt när sånt här har hänt, för att man tänker ju alltid att det händer alla andra, men inte en själv.
Nej.
Och det är ju samma sak med min son nu, att jag, man kan ju lätt tänka att ja, men det där kan hända, men det händer andra, inte mig. Men det har ju faktiskt hänt mig när jag var liten. Så att jag har ju också fått ett bevis på att det händer inte bara alla andra. Det kan hända en själv också. Och då också har jag gjort att jag blir extra paranoid när jag tänker på att min son ska gå själv. Och, ja, men från och till skolan sen när han blir äldre. Och så. Det kommer jag tycka är jättejobbigt. Och då har det inte ens... nu har det inte hänt någonting. Nu har inte hänt honom någonting, och det hoppas jag verkligen att jag aldrig ska behöva vara med.
Nej.
Men jag, i och med att jag vet att det hände mig, så blir jag ju också extra rädd för det.
Jag kände i morse när jag när du började prata om att du skulle göra den här podden. Det kom ju upp så himla mycket, ja, men sånt där som man tycker att man har liksom inte förträngt, men det är så långt borta. Men jag märkte det i morse när jag klev av, när jag var på väg till jobbet, och så kommer en ensam kille. Ja, men han var inte alls gammal. Han åker själv och han kliver av och ska gå, och då blir jag väldigt så här, men gud, har han inga föräldrar, och vad liksom, är det långt till skolan? Då blir jag så här överbeskyddande, och ja, men det är ju så sjuk värld vi lever i just nu, med så mycket som händer, och ja, jag märker liksom att det kommer tillbaka, och jag kommer förmodligen bli likadan mot mitt lilla barnbarn där med.
Mm.
Men det finns ju liksom en rädsla.
Ja,
och det är ju hemskt att
alla föräldrar känner ju en rädsla för sina barn, oavsett om det har hänt något eller inte. För ens värsta mardröm är ju att det ska hända någonting. Och sen då, om det dessutom har hänt någonting, det är ju klart att man blir extra liksom, ja men att man är extra försiktig, eller att man tänker lite extra på det, än att, om det kanske inte har hänt.
Jag märker ju fortfarande, ni är ju vuxna nu. Jag vill ju att ni ska liksom skicka ett sms, lika mycket som ni vill att jag ska skicka ett sms om man har varit borta någonstans. Eller, det är ju mer omtanke. Man litar ju på sina barn, men man kanske inte litar på...
Man litar inte på de andra runt omkring.
Nej, exakt. Mm. Mm. Nej, jag vet ju att när jag väl skaffar barn, så kommer jag ju... Jag vet ju redan innan att jag kommer vara väldigt överbeskyddande, men det är inte på grund av sånt här, utan det är vad jag har varit med om i skoltiden med mobbning och sånt, att jag kommer bli väldigt så här, alltså väldigt orolig, och vill att de liksom, så fort så kommer jag liksom säga, men ni kan berätta vad som helst för mig, jag kommer all, för jag höll ju det inom mig. Mina föräldrar, de visste ingenting.
Nej.
Att, det kommer jag vara väldigt tydlig med, att ni kan berätta allting, och jag kommer inte döma er, jag kommer bara försöka hjälpa er ur situationen och göra det bästa av det.
Men jag har en fråga också som går tillbaka lite i början där. Men jag tänker, när polisen kom hem till oss efter att... Ja, men du sa att det var 3 poliser. Jag kommer ihåg att det var 2. Men det var 3 då, som du sa. Den kvinnliga polisen satt och pratade med mig och min kompis. Vad tog de andra poliserna hand om dig på något sätt? Eller liksom...
Nej, vi stod och pratade i hallen, för att vi lämnade dig då och din kompis själv. Mm. Med den här kvinnliga polisen. Och så stod vi i hallen och pratade då. Så att, men det var väl mer som att de ville veta, vad vet du? Har du sett någonting, eller misstänker du någonting, eller... Ja, så att det var väl mer då.
Mer informationmässigt så. Ja. Okej. Jag tänkte om de gav dig någon form av stöd eller...
Ja, men de var ju jättegulliga. De var ju fantastiska, så att... Ja, men de gör ju alltid ett bra jobb, tycker jag.
Gud, ja. Cred till alla våra poliser.
Ja, verkligen. Eloge.
Men tack snälla mamma för att du ville vara med här och dela med dig av... den här dagen och vad dina tankar och så var. Det var väldigt intressant att höra, för vi har inte pratat om det på det sättet.
Nej, faktiskt inte. Jag tänkte på det. Gud, har vi pratat om det här? Men nej, det har vi faktiskt aldrig gjort.
Vi har ju pratat om vad som har hänt, men vi har inte riktigt pratat om varken dina eller mina tankar omkring det. Och nu när jag är vuxen, så är det ju lättare att prata om det så här, än att när man pratar med ett barn. För då är det väl mer lite sakligt om vad som hände och om det kändes konstigt på något sätt. Men mer än det brukar man ju inte få ur barnen riktigt.
Jag har ju själv blivit mamma.
Mm.
Och då tänker man ju så helt annorlunda. När man inte har barn så går man bara vidare på något sätt. Men när man har barn så blir det ju, och sen när man får egna barn, nu har ju du fått egna barn, så att nu förstår ju du precis allt det här som min rädsla och att det ska hända någonting, eller det blir ju lite mer
Jag har nog mer förståelse kring hur du hanterade det, tror jag. Så jag tyckte att det var jättenyttigt att ha med dig.
Ja, verkligen.
Det var väldigt bra att få reda på, alltså din sida av historia är inte bara liksom, alltså inte, för du var ändå med i situationen, så det är bra att få höra det också. Bara huvudperson, eller vad man säger.
Man kan ju säga att man är med på sin vakt då. Man är med och spanar liksom, ja men det är en konstig. Och jag är fortfarande så, jag kan, vad är det där för typ? Han ska inte komma in i porten, så att man, ja.
Ja, du bor ju också kvar i samma område när det hände. Så att det är också, du bor ju i samma grannskap fortfarande. Så det kan jag också förstå. Det hade ju kanske varit annorlunda om du hade flyttat någon annanstans. Men nu är du ju kvar där och i samma område.
Fast det är fortfarande lugnt, kan jag säga. Så att vi har ju inte, det är fortfarande ett lugnt område. Men nu är man ju inte ute på gården på samma sätt och... Det är många som fortfarande bor kvar i området, så att, det känns bra.
Ja.
Det är väl mer, man ser inte lika mycket barn ute på gården som ni var ju ute väldigt mycket. Hade jättekul.
Men det var allt vi hade för det här avsnittet. Nästa vecka är det ju dags för ett mordfall igen. Så jag hoppas att vi hörs då helt enkelt.
Det hoppas jag också att vi hörs då. Att ni tyckte det här var bra också. Och få lära er om hur man kan agera, hur man kan känna som anhörig till när någon man älskar har varit med om något jobbigt. Och hur man blir, att man blir förändrad som person och vissa grejer och sådär. Det kan vara bra att höra sånt ibland också.
Ja, exakt. Och som sagt, ni kan ju skriva in till oss på mordochtrauma@gmail.com om ni känner att ni själva vill vara med och dela med er av era berättelser. Så hoppas jag att vi hörs.
Ja.
Tack för den här gången.
Tack. Hej.
Tack. Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.